Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, Charlie Söderberg?
Du, det är bra med mig. Men det jag har inget att klaga på. Det är bara bra, tycker jag, faktiskt.
Ja, fan, du sitter ju i Spanien och gosar dig.
Ja, precis. Så är det. Det är roligt när man säger att man är i Spanien, därför att alla får upp såna roliga bilder som säger så här: ja, då är det sangria från lunch på det grejer. Men jag jobbar ju här. Folk har liksom ingen skillnad på att vara på semester och att vara i Spanien. Det är liksom samma sak. Så att, det är inte så nice som ni föreställer er, för att jag har ju fortfarande möten, och men även om jag sitter ute på terrassen och tar mötena, vilket är jävligt nice. Men du förstår vad jag menar. Det är inte som att jag sitter här och är bakis bara för att jag är på en ort där andra är på semester. Liksom.
Jag fattar. Men det är betydligt lugnare än vanligt med tanke på pandemin?
Ja, det skulle jag säga att det är. Jag tycker att man ser att det är fler ställen som är stängda, i alla fall där jag är just nu då. Inne i Malaga så är det lite mer business as usual. Men det är ju färre turister, det är ju bevisligen färre turister. Mycket färre turister liksom. Mm. Så att alla ställen är inte öppna och sådär. Sen är det den där munskyddsgrejen då. Här är det ju munskydd precis överallt hela tiden, förutom när man tränar och när man sitter ner på restaurang. Och det måste man säga då, som glasögonbärare, det är lite klurigt i värmen med munskydd, därför att när jag andas in i munskyddet så trycker ångan upp under glasögonen, och så ser man fan knappt var man går någonstans liksom. Men det, ja, det är ju i serien lyxproblem, kan man väl säga.
Då behöver du ju inte ens dricka en sangria för att bli lite dimmig.
Nej, precis. Det löser sig automatiskt. Ja, hur är det med dig då?
Men det är bra. Det är strålande sol på landet. Mm. Bygger vidare. Jag går och knackar lite spikar och drar i lite skruvar. Och sen och så planterar jag lite. Och så jobbar jag förstås också. Mm. Så att det är väl som, jag försöker passa på, och när man sitter så här så är det ju skönt att ta, att bensträckarna kan få vara några skruvar man drar i liksom. Och sen så kör man igen och så håller man på så där. Mm. Sen ska jag faktiskt åka, du vet ju vårt favoritmejeri där, Djursmejeri.
Ja, med den granbarksosten.
De har vägg i vägg nu där, så hade de sen den tid tillbaka någonting som heter Bruksrestaurangen. Jättebra ställe. Mm. Men de har också öppnat en pizzeria som heter 500 grader. Mm. Som är en sån här napolitansk, som är ganska inne just nu. Men så dit ska jag åka ikväll med sonen faktiskt. Och testa dessa pizzor mitt ute i skogen. Det ska bli härligt.
Fan vad kul är att sånt där funkar. Att man liksom kan... Eller det vet vi ju snart om det funkar. Då. Men alltså att... att det öppnar, alltså man hör ju så mycket om glesbygden att det bara försvinner och försvinner och försvinner, och jag har ju bott i Skåne också sett det där. Men det är ju kul när folk vågar satsa och göra saker på lite udda platser liksom, och folk faktiskt kommer och hänger kvar liksom.
Ja, och sen får man ju se till då som lokal att handla. Jag handlar ju till exempel i en mycket mindre affär. Det är klart att den kostar säkert mer än om jag skulle åka 5 mil till Nyköping och handla på något större. Mm. Men det får det vara värt. Alltså, det enda sättet att få dem att överleva, det är att vi som bor där handlar. Liksom. Mm. Så att, så det är bra. Jag har det bra.
Ja, vad härligt. Jag hade ju en idé i min lilla by som jag bodde i Skåne, att vi skulle gå ihop och köpa affären. Alla vi som bodde där och ägaren kollektivt liksom. Så kanske den överlevde istället för att byta ägare varannat år hela tiden. Men det var alltid någon som trodde att de kunde lösa det bättre än att låta oss ägaren tillsammans. Så att, men det är ju ett alternativ på landet då. Vi gör det till våra.
Ja, det är det. Ja. Men sen är det ju lite extra idag, för att vi har ju våran mest trogna gäst och expert. Mm. hos oss idag igen. Mm. Så att jag, ja, det är, man blir varm av känslan. Så att jag tycker vi välkomnar Magnus Hjelmér in.
Senare.
Hur är det med dig, Magnus? Du bor ju ganska centralt ändå, men är det, har du någon sån här handla lokalt kontra handla billigt? Är det någon analys när du googlar cykelbyxor, vilka som är i Gävletrakten och vilka som är i Karesuando?
Ja, men det intressanta är faktiskt, på tal om det här med lokalt och inte, där vi bodde tidigare, där fanns det ju en liten Coop-butik. Där hade vi ändå principen att vi handlade lokalt för att vi ville gärna att den skulle finnas kvar. Det är ju den här enkelheten att kunna gå och köpa en liten mjölk eller det som saknas, eller barna kan cykla iväg och köpa en glass. Mm. Så det här att stötta lokalt, men liksom överlag, med tanke på att jag ändå utger mig för att vara kanske en av Sveriges största prisjägare, så svider det både i plånboken och hjärtat och handla dyrt. Så är det. Men hörru, ni, på tal om ostar, får jag slänga in en utan att göra reklam, men ett tips på god ost.
Du får göra reklam, vet du, det är bara att köra.
Det är bara att köra, vad bra. Jag tror att de här behöver stöttning. Min fru är ju från Värmland då, i Hagfors, och utanför där så finns det en liten ort som heter Lakene. Lakne säger man då på hagförska. Och Lakne ostgård, de gör då en bockhornsklöverost som är det gudomligaste man kan äta. Helt fantastisk. Så har man vägen förbi Hagfors i sommar eller runt omkring, den finns även på vissa utvalda, så tipsar jag om bockhornsklöverosten från Lakne ostgård.
Fan vad härligt. Jag lyckades springa på en tjej som från universitetstiden liksom, som hade sållat om helt och öppnat mejeri som heter Räven och Osten liksom, mitt ute på landet. Så att jag skickar till henne varje år när det närmar sig jul och säger så här, kan du inte packa en låda? Så skickar hon hem, jag betalar förstås, men skickar hon hem en hel låda med deras liksom ostar. Och det är alltid så kul med hantverksprodukter på det sättet. Ja. Liksom. Och har man dessutom någon liten koppling blir det ännu roligare.
Exakt.
Och Mattias, jag brukar ofta sitta och gnaga på en granbarksost som är en ostklädd i granbark som man sen ställer in i ugnen, så den blir som en enda ostfondy som är så här, helt fantastiskt. Så här är det, man kan lyssna på den här podden bara lyssna, men man kan också duka upp en liten ostbuffé och liksom lite interaktivt äta de ostarna vi pratar om i podden. Man kan lägga upp en lista i Facebookgruppen.
Ostprovning,
ja. Nu är inte vi en ostpodd, utan vi är en ekonomipodd, och vi har ju med oss Magnus av en anledning, och det är ju att det alltid kommer nya spännande undersökningar ni beställer och saker som vi kan vrida vänkla och titta på. Och du har ju pinfärska saker, eller hur, Magnus?
Jajamensan. Nu, ja. Det kommer direkt från undersökningslådan.
Ja.
Mycket spännande siffror, ja.
Var ska vi börja? Vad vill vi lära oss?
Nej, men jag tycker vi... Ska vi slänga oss direkt in i siffrorna, eller? För det här är lite blandad kompott då. Det är både, det handlar om sparande, men det handlar också om vilken typ av sparande och hur mycket tid man lägger faktiskt på sin ekonomi. Men jag tänker att vi kan väl slänga oss in i det. Den här med månadssparande brukar ju vara en het potatis, och man pratar mycket sparkvot, så här, hur mycket av disponibel inkomst ska man verkligen spara. Så vi passade på att fråga, och då fick vi fram att svensken i genomsnitt har sparat, eller sparar, 3726 kronor per månad. 3726 kronor. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det liksom, hur mycket är det här då? Och i vår undersökning så visade sig att genomsnittslönen låg på 33 000 kronor per månad. Tittar man hos SCB, Statistiska centralbyrån, så ligger medianlönen i Sverige på ungefär 31 000 och genomsnittslönen på 35. Så det var väl en ganska representativ målgrupp, skulle jag vilja säga.
Och då har du en sparkvot på typ 11%, någonting sånt där, eller vad?
Ja, men precis, räknar huvudet där. Ja, precis. 11%, men man brukar ju ofta prata om sparande i förhållande till disponibel inkomst. Så vi behöver dra skatten där, och då hamnar vi på 15-16%.
Vilket ju fanns att svara tämligen högt, va?
Ja, men det tycker jag. Och den här siffran förvånade mig, för min upplevelse sen innan var väl att säga, ja, men fick man loss 5-10% så var många nöjda, och det var väl... liksom min bild av det, med 15 är ju superhögt, tycker jag. Eller superhögt, men det är en bra nivå.
Nu ska man också höja ett varningens finger, för att du har inte varit in och tittat på de här människornas sparkonto, utan ni har frågat hur mycket de sparar. Så det kan ju finnas en risk att man överskattar hur mycket man kanske sätter in så mycket, men sen är det någon som är och tullar på det någon gång per år. Det är inte med självklarhet att sparkontot växer med 15% av lönen per månad. Ju.
Nej, helt rätt. Utan det här är ju en, som sagt, det är en uppskattning. Och precis som du säger, antingen man kan ju vara inne och nalla på det, men det kan också vara en känsla när man liksom har slickat på fingret och sagt att men så här mycket ungefär kanske vi sparar 4 000 eller 3 000. Mm. Man kanske också har rundat av lite, men fortsatt 15%. Och det här fick ju mig att börja klura lite. Så här, men har det förändrats över tid eller har det varit så här? Och jag vet inte, vad tror ni om det här med pandemin? Pratar man ju mycket om att sparandet ändå... Att vi sparar mer och spenderar mindre. Kan det ha någon påverkan, tror ni?
Ja, det tror ju jag att... I alla fall initialt, tror jag. Sen ser man ju nu... Jag förstod nu att... jag hörde vad någon jag pratade med som berättade att resorna nu börjar säljas som attan igen. Thailandsresorna har gått upp med... Om det nu var 35% eller något sånt där. Mot innan pandemin. Alltså folk är så sugna nu igen. För att man har landat i att okej, så här blev det. Snart får vi vaccin. Då kommer det bli ännu lite bättre. Och då kommer vi ju kunna åka till Thailand. Och så bränner man iväg. Och, alltså det är en form av konsumtion. Hur det är med prylar och sådär, så är det väl lite samma sak, tänker jag. Jag vet ju vad det kostar mig att bo på landet nu. I ett år. Därför att man ser en massa förbättringsåtgärder. Och sen är man lite rastlös. Och man vill ha lite skojiga projekt. I allt elände. Så där har man ju, det kan man ju, har man ju hört av bygghandlare och andra att det har ju aldrig gått så bra. Och man varnar ju till och med för att trallvirket kommer ta slut i sommar. Alltså den tryckta som görs svenska verander liksom. Så att jag tror att man kanske varit försiktig och drog åt skruvarna i början. Men det här är bara, jag har inga bevis för det här överhuvudtaget. Men känslan säger att alla varit nog rätt försiktiga i början. Vad händer med min bostad? Vad händer med... våra grejer, kommer jag bli av med jobbet? Hur mycket mindre lön får jag när vi ska korttidspermitteras? Då tror jag nog många faktiskt så här. Men nu känns det som att det är ju egentligen som jävligast just nu. Egentligen, i samhället så är det ju katastrof på sjukhusen och runt överallt. Men jag tror ändå att alla känner så här att nu är det snart, nu är det nära. Jag har varit inte av med huset, jag har varit inte av med jobbet. Och jag törstar efter Thailand. Och så börjar man bränna på. Vad säger du, Charlie?
Nej, men det ligger inte långt borta om vi ska sitta och killgissa och tänka att när man är orolig över vart samhället är på väg så ökar man sitt sparande. Det finns det ju till och med belägg för. Och när man inte är lika orolig så minskar man sitt sparande. Och det blir väl kortare och kortare cykler på det. Man är orolig liksom mer baserat på kvällstidningsrubriker än vad man är baserat på faktiskt fakta, så att jag tror att det blir så. Man håller igen när man är lite orolig för hur det ska gå, och sen så när det släpper så brukar det liksom rulla iväg åt andra hållet och tänka så här, men nu får vi fan bygga den där verandan, eller nu har vi suttit hemma så länge så nu får vi ta undan de här sakerna. Men sen är det väl också frågan om det är olika typer av sparande också, eller så pratar vi om buffertsparande eller pratar vi om liksom pensionssparande, alltså det är ju olika sparhorisonter på det. Amorterar folk i större utsträckning istället för att spara med tanke på någon typ av ränteoro och så vidare, så det är ju många saker det där. Amortering räknas väl inte in i sparkvoten där, Magnus, va? Eller?
Nej, precis.
Det är lite konstigt, tycker jag, därför att amortera eller spara är ju mina, liksom rent matematiskt är det ju exakt samma sak. Det ökar ju det egna kapitalet precis lika mycket och gör ekonomin precis lika mycket tryggare, då, kan man ju säga. Även om det rent praktiskt kan vara lite klurigt att gå till banken och låna tillbaka de där pengarna som man har amorterat, så är det klart att, men rent matematiskt så är det ju samma sak egentligen om jag sparar eller om jag amorterar.
Visst är det så. Det som jag tycker är intressant på tal om att vi kanske är på väg ur eller att vi börjar se, det känns som att vi har varit inne i flera perioder när det har varit så här, nu vänder det, och sen har man liksom börjat konsumera mer och man börjar sett lite mer positivt. Det liksom skillnaden nu, tycker jag, det är att vi ser ännu tydligare från politiker. Det var inte länge sedan Magdalena Andersson var ute här och de har skruvat upp prognoserna för tillväxten, och det brukar ju vara liksom ett tecken på att dels att de vill hålla den här positiva tonen politiker, men också för att ge lite hopp och tro till svenska folket, men också att man faktiskt räknar med att tillväxten kommer igång här under sista kvartalet in under året här. Man har skruvat upp siffrorna. Mm. Men det här, och också som Mattias sa, att man ser att folk börjar ta lite mer risk med sina pengar. Det är inte bara trallvirket, även om trallpriserna har ju, eller virkespriserna har ju skjutit i höjden något absurt här, så vill jag väl fortsätta att se fortsatt liksom konsumtion på hemmaplan kanske snarare än i butiker fortsatt då.
Men man märker ju, jag kommer ihåg att jag var riktigt orolig efter, jag tror det var ganska exakt ett år sedan, när börsen rasade hejdlöst och man undrar ju då med bostadspriserna. Men sen visade det sig att det planar ut ganska fort och bostadspriserna bara fortsatte liksom ändå. Mm.
Ja.
Och för där var jag, för i och med att jag var i ett läge att jag skulle sälja min lägenhet och köpa då i höstas, så var man ju liksom väldigt orolig, liksom så här, kommer det bli? Ska vi vänta med att sälja eller hur ska vi göra?
Mm.
Men det såg man ju ingenting av. Och där är ju priserna fullt överhettade i vanlig ordning i Stockholms innerstad. Mm. Och även i andra större städer liksom. Så det är intressant.
En siffra att addera till det här, det är ju också att fler än en av tio, det vill säga 12%, har svarat i våran undersökning att man inte sparar någonting på månadsbasis.
Mm.
Det här kan jag tycka, det är, alltså 10%, det är rätt mycket som känner att man inte antingen har pengar över eller inte vet hur man ska spara. Men det är rätt många, och just med tanke på att många experter pratar om det här vikten med buffertsparande för att kunna liksom ge någon form av ekonomisk trygghet, så är ju en av tio som inte sparar överhuvudtaget. Den siffran skulle man ju behöva få ner. Eller vad säger ni?
Nej, jag tror, om jag ska vara ärlig, så ska jag säga att jag tror att vi är lite naiva här och säga att svensken sparar 15% och en av tio sparar inte. Jag tror att det ser betydligt sämre ut än så, är min uppfattning faktiskt. Man svarar ju kanske i viss mån det som man förväntas vara. Liksom, jag har ju provat med plus att gå ut på stan med orangea kuvertet och fråga folk om de öppnar det. Det går ju inte att hitta någon som säger att de inte öppnar det. När jag trycker upp en mikrofon i ansiktet, det är klart de säger ja, absolut, och jag förstår det. Jag tycker det är oroande, vet, så här. För man vill ju inte verka dum liksom. Men sparande är ju liksom någonting som är jävligt viktigt att göra och väldigt enkelt att göra. Och som det mesta i livet som är viktigt och enkelt är ju att det oftast inte blir gjort. Jag ska göra det någon annan dag.
Mm.
Istället för att bara sätta upp en automatdragning på kontot, bam, in där, fatta det där beslutet en gång per år och sen är det klart. Men så blir vi ju då osäkra och så vill vi inte göra fel och så vill vi inte sätta dem på någon nollräntokonto och sen vill vi se till att vi får en bra, vill man inte känna sig lurad, och sen har man hört på tv att de säger någonting om att nu ska det vara bra med sådana, och så blir man så här, jag tar det där sen för nu orkar jag inte sätta mig in i det och nu ringer mamma här och nu är det dags att åka och hämta barnen. Så jag tror att världen är full med människor som inte sparar bara för att vi, liksom de så kallade ekonomiska experterna och framförallt ekonomiska journalisterna är så skitnödiga och får folk att tro att det ska vara så svårt. Svaret är att de absolut flesta människorna i Sverige skulle kunna spara någonstans kring 10% av vad de tjänar, och efter 3 månader kommer de inte ens märka skillnaden i vardagen. De där 10% klarar de flesta människorna utan att sitta ett år senare och känna fan vad fattigt vi lever, vad tråkigt vi har det, därför att man liksom förändrar sig. Och om inte annat borde man sätta ett som mål att man sparar 50% av alla löneförhöjningar fram tills man är uppe i 15%, för det är ju pengar man ännu inte ens har liksom.
Den där är ju min favorit, jag älskar den. Det intressanta är att vi faktiskt har frågat i den här undersökningen. Jag ska ta fram den till lite senare.
Jag vill bara flika in här, för jag håller inte riktigt med Charlie. För att jag tror att det är nog kanske 10% som faktiskt inte har råd att spara av svenska folket. Sen tror jag att det finns 20% till, där delar jag. Jag skulle kunna tro att det är 30% av svenska folket som inte sparar. Men jag tror att för att de är slarviga och inte har bestämt sig för att göra det. Men jag tror det finns en procent, om den är 5 eller 10, men som faktiskt har så på gärdsgården. Man lever ensamstående, flera barn och hela den här situationen, så tror jag det finns många som faktiskt inte har pengar att spara.
Jag håller med dig helt, Mattias. Jag tror inte ens att det är så enkelt som man kan säga 10% av folket, utan jag skulle säga under 10% av våra normala liv är vi väl alla i en fas då det är svårt att spara. Så att jag menar, du kan spara nu, men du vet, när du var ny egen företagare och du har småbarn hemma och du vet så här, då var det inte, var man ju glad om man kunde ta ut lön varannan månad, och däremellan fick man försöka låna av mamma och pappa. Så att jag menar, det är ju inget konstigt på sätt och vis att 10% av det totala livstiden är man i en situation man inte kan spara. Pensionärer är ju inte i en situation där det oftast är frågan om att de ska, varför ska de spara 15% av det de tjänar? För de handlar ju mer om att använda det de har sparat i alla år och få den där tryggheten. Så att, jag vet inte, 10%, vi kanske inte ska vara för deppiga om, om det skulle vara 10%, så tror jag vi ska vara nöjda. För 10% av livet tror jag man är i en fas där sparande inte är aktuellt. Liksom.
Sen tror jag... till syvende och sist att alla kan nog göra någon typ av förändring. Jag förstår, så här, står man på ruinens brant, att det är jättesvårt, men jag tror många gånger också att det faktiskt går att göra en förändring där man får till åtminstone ett par hundra lappar. För jag tror att beteendet att spara är det viktiga att komma åt.
Jag håller helt
det är inte alltid summan som är det viktigaste, eller att man ska ligga på de här 3726 kronor per månad, för det kan ju vara jättemycket pengar för många givetvis. Utan mer beteendet, för den dagen man väl ramlar ut på andra sidan, ja men då har man tänkt de här tankarna, då är man igång, och då handlar det snarare om att kunna liksom, kanske ta den här löneökningen eller liksom gasa på lite, lägga på lite varje månad, eller liksom öka på sparandet då. Så jag tror beteendet, att se till att okej, men jag ska försöka få in beteendet, och det kanske innebär att jag behöver skruva, kanske behöver ta med mig lite mer matlåda, eller jag behöver sälja några saker, eller vad det nu kan vara. Men att komma igång och göra den här förändringen.
Ja, men jag håller helt med. Tror jag. Absolut. Och det blir en morot i sig, och man kan också följa det kontot och se, även om det är en hundralapp, så händer det grejer. Så att där håller jag helt med dig.
Ja, jag vill bara ge ett färskt exempel från en kollega som har upptäckt fondsparande. Han har varit en nitisk fond, eller en nitisk sparkontosparare så att säga, med 0% ränta i stort sett. Och nu har han varit in på börsen de senaste, ja men säg, 2 åren. Och han är ju helt eld och lågor. För han, det, precis den här som du pratar om, Mattias, förändringen, att se förändringen. Det är just det som har hänt hos honom. Tidigare så såg han att sparande kanske växte med några hundra lappar per år. Och nu säger han att jag får ju liksom samma avkastning, är ju inte hundra lappar utan 1000 lappar. Och liksom glädjen i att faktiskt se att det här händer. Och att man kanske inte är i behov av pengarna i sig. Men att se förändringen och se, och kanske att det ger en större ekonomisk trygghet. Eller vad det än kan vara som man nu... Eller att man faktiskt får köpa den där cykeln som man har sparat extra mycket till. Men jag tror mycket på det här, att vikten av att se att det faktiskt funkar och att det sker. Du, jag tog fram en siffra här. Närmare 6 av 10 gjorde ingen förändring i sin privatekonomi i samband med att inkomsten ökade senaste gången. Så det är alltså, det är 56% konsumerar upp dem, kan man säga. Man ökar inte på sparandet eller liksom stärker sin ekonomiska position, utan man skulle ju kunna amortera den pengen, precis som du var inne på förut, Charlie, att man kanske, om man inte sparar, så se till att extra amortera då, för att öka motståndskraften. Ja, superintressant.
Men du, vad tänker du, jag tänker när du berättar om han fondkillen här, vi vet ju, när du sa ju det tidigare, Mattias, när börsen liksom trillade ner en rejäl pinnhål med pandemi och grejer här, hur många var det inte som slutade sätta in då på det där kontot? Alltså, trots att vi satt i den här podden och i alla andra sammanhang och säger, ta det lugnt, sitt still i båten, förutom några hetsiga ekonomijournalister som förstås skulle göra rubriker på här är förlorarna och det här ska man göra och grejer. Men alla riktiga experter var ju överens om, sitt still, gör det du alltid har gjort, fortsätt gör det, kommer att komma tillbaka, och då kommer du komma tillbaka med råge. Men ändå var det, jag vågar påstå, 100 000-tals småsparare. Och jag har träffat en hel del av dem som säger, nej, jag slutade då, eller jag sålde då, för att jag var så orolig för vad som skulle hända. Och sen har de inte varit med på hela, återigen, är de, historien upprepar sig om och om igen, så har de inte varit med på hela uppgången. Nu kommer de och ska sätta igång igen, och sen har de blivit av med hela racet upp, vad de inte är med på. Och sen, det är som att man är alltid nere i nedförbackarna är man med, men aldrig med i uppförsbackarna. Bara Nej. För att man blir lurad, att man ska vara aktiv och man är rädd för att man ska göra fel och att det ska gå ner och ha sig liksom. Oh, jag vet inte hur många poddavsnitt vi behöver göra för att få folk att sluta hålla på och stirra på den där siffran och förstå att det är long game. Liksom. Det är pensionen vi snackar om här. Liksom.
Exakt, exakt. Mm. Vill ni ha fler siffror?
Och därför är det väl också bra som vi har pratat om tidigare att man har ett uppdelat sparande. Alltså man sparar till olika saker. Man sparar en pott oavsett hur stor eller liten den må vara. Att man delar upp det så att man har en pott som kanske är ett semesterspar. Man har en pott som är ett långsiktigt pensionstänk. Alltså att man vill bygga upp ett kapital som man har. Och så kanske det finns någonting för huset eller lägenheten. Eller bara, ja, så. Och det där kan man ju sätta upp som man själv vill. Men det är också viktigt att man har ett mål med sparandet. Och då förstår jag att om man har lagt alla ägg i börsen... Och det står och faller med huruvida man ska kunna åka till Thailand eller inte. Då är man ju lite snett ute naturligtvis. Och då förstår jag att småspararna hoppar av eller man blir orolig. Utan det handlar om att fördela.
Får jag komma med en 1-2-3-lista här?
Ja!
Fyll gärna på buffertsparandet först. Vi kommer prata om buffertsparande. Men se till att ha den här krockkudden. Nivån kan vi prata om som sagt sen. Sen tycker jag som Mattias var inne på, i sekundärt då, fyll på målsparande. Det kan ju vara om det är en resa eller en ny cykel. Och det här tycker jag att man ska liksom komma på andra plats just utifrån att man behöver också få njuta av frukten så att säga. Det är inte bara spara på 30 års sikt eller till bufferten om någonting händer, utan så här, vi måste kunna få unna oss också och känna att vi får lite lön för mödan. Så jag tycker målsparande kommer på en andra plats, som jag väljer att kalla det då. Och på tredje plats pension eller någon form av, det kan vara barnsparande eller långsiktigt sparande. Men att man har de här tre skålarna som man fyller i, men se till att fylla upp buffertsparandet först. Och sen om man är klar med det, eller har den här bufferten redan, för det kan det ju finnas de som har redan sparat ihop. Ja, men fördela pengarna på målsparande, pension, barnsparande, långsiktigt sparande. Så den trean tycker jag är bra.
Och där har ju vi pratat om just den här delen då, den här trean då, som du, alltså just nummer tre, den som, eller vad säger jag, den första, buffertsparandet. Jag håller med dig i ordningen. Jag tycker också att det är sunt med tre delar. Men där har vi pratat om, bara för att uppdatera lyssnarna också då, att man kan ju, det kan ju se lite olika ut för alla vad det är buffertsparande. Allt från att det var ju någon folkpartist någon gång som sa att man skulle ha en årslön undanstoppat, vilket kanske är lite väl mycket begärt. Men då har väl vi kommit fram till, och vi vet också att vi pratar med Jan Bolmesson om det, och vi har pratat med dig om det, Magnus, men att någonstans att det ligger kring 3 månaders kostnader. Det vill säga att man ska kunna vara utan lön helt och hållet i 3 månader och klara sig. Så att de alla kostnader man har kring hus och hem och bil och mat och allt sånt där, att de så mycket pengar kan man räkna ut då vad man har, och att man bör ha det gånger 3.
Just det. Och här kan jag komplettera med lite undersökningssiffror också. Den vanligaste orsaken eller anledningen till att man sparar är just för att kunna betala en oförutsedd utgift, har man uppgett då i undersökningen. Samtidigt så är det nästan 1 av 10, 8% som inte klarar att betala en oförutsedd utgift på 20 000 kronor. Så där bör man ju se, ska det vara 2-3 månadsutgifter så är det säkert mer än 20 000 sammanlagt då. Så det vi kan konstatera är att svenskarna inte riktigt är där. Man kanske sparar eller man vill spara till den här bufferten, men att man har inte liksom nått dit än, utan man jobbar på att fylla på den då.
Och var ska man stoppa de pengarna då, tycker du? Man vill ju ändå att de ska vara relativt säkra. Men det är ju sällan man... En buffert är ju verkligen en buffert. Och så illa ska det ju... Det ska ju mycket till för att man inte ska få in någonting under 3 månader till exempel, utan att man kan göra några andra åtgärder. Så var skulle du stoppa dem?
Nej, men jag tycker att primärt så ska de ju ligga lättillgängliga. Jag får ofta frågan så här, men kan jag lägga dem på ett sparkonto med ränta? Men många gånger så är ju de kontorna är ju ofta förknippade med att man låser pengarna, och det är ju inte bra om man ska, om det liksom händer någonting här, om kylen går sönder eller jag kanske blir av med jobbet, eller då behöver jag få loss de pengarna. Så jag tycker inte på något låst konto, men på ett tryggt konto, sparkonto. Sen tycker jag, för att utmana sig själv lite i den här frågan, för det är ändå så som du säger, Mattias, att det är ju inte så super ofta det händer saker, och då kan man ju tycka att pengarna kanske ligger lite onödigt oavkastade på ett sparkonto, att man inte får någon form av ränta. Och där kan jag tycka då, för den som kanske vill ta lite mer risk, så kan man ju ta en del av de här och kanske sprida ut på någon tryggare fondsparande, exempelvis någon global aktiefond. Men där ska vi ju veta, hade man suttit här i mars, blivit av med jobbet och börsen var ner 30%, ja men då är det inte superroligt att behöva sälja av de där pengarna och se att de faktiskt har minskat i värde. Så söker man tryggheten, ja men ta sparkontot. Vill man ta lite risk, ja men ta en del av de här pengarna då. Mm. Kanske en månadslön av tre och placera på någon trygg fond om man vill se att de växer.
Ja, men det skulle ju vara en global aktieindexfond helt enkelt.
Ja, precis. Det tycker jag. Då har vi en bred riskspridning. För det är också så, många kan ju tycka att ja, men en räntefond kanske kunde vara aktuellt då. Ja, eventuellt de som kallas för långa räntefonder som har genererat lite ränta, men de korta har ju faktiskt inte genererat i stort sett någonting. Så räntefonder får man väl vara lite noggrannare med om man ska välja.
Mm, det är bra. Mm.
Ja. Och på tal om det så kan vi väl också konstatera att just på tal om sparformer ska vi säga, så kan vi se att just aktiefonden är ju den som är den vanligaste sparformen. Och det här var ju också något som förvånade mig lite. Även om sparkonto utan ränta var ju näst på tur då, så 45% sparar i aktiefonder och 44% på en sparkonto utan ränta. Men det är ändå kul att se att det är så många som har klivit in liksom på fondmarknaden.
Det är ju var ju verkligen positivt.
Ja, men eller hur? Och jag tänker så här, visst, det kan vara tecken på att man inte har fyllt upp den här buffertsparande som vi pratade om tidigare, och att man kanske väljer att lägga dem på mer långsiktigt sparande med tanke på att man väljer aktiefonder. Men å andra sidan så är ju sparkonto utan ränta, vilket då förhoppningsvis är någon form av buffersparande, ändå kommer på andra plats. Men jag tycker att det är bra att svensken ändå är ganska riskbenägna med långsiktigt. Vi får förutsätta att det här är långsiktigt sparande, eller hoppas att det är det i varje fall. Men att ändå 45%, och här tror jag att det har hänt mycket bara de senaste åren, att man har fått upp ögonen för börsens utveckling, som ändå sen, kan vi säga, finanskrisen har ju varit extremt gynnsam. Och det här tror jag ändå börjar sätta sig nu, att aktie- och fondsparande är någonting som man ska sikta på med långsiktiga pengar. Sen vet jag ju sedan tidigare att svenskarna är ju ett av de mest aktiesparande folket i världen. Så vi är väl ändå bra i klassen, får vi säga.
Hörrni, mina herrar, här får vi pausa. Det är ju så många spännande siffror och så mycket att prata om, så att våran poddtid är slut. Men misströsta inte, vare sig ni eller lyssnarna. Vi fortsätter spela in och sen så sänder vi det nästa vecka istället. Så det blir en del två av det här programmet. Så att, och lyssnar efterhand, då är det enkelt, för då kommer den precis nu. Det är nästa. Det är nästa på listan. Tack för idag.
Då, och tills dess, ha en grym vecka.
Ja. Vink.
Hej, hej.